Ja, jag måste säga att det har varit väldigt roligt att förbereda sig till det här den här gången. Jag har nästan skrattat, Emma, för det har varit väldigt, väldigt lätt har jag känt. Jag har varit märkligt lätt, om jag ska vara riktigt ärlig nu, och det ska man ju vara. Och jag har haft flera som har sagt spontant att jag ska be för dig och så. Och sen vet jag att andra ber som inte har sagt till mig. Och bönen pågår ju i församlingen ständigt. Och därför så är det väldigt fantastiskt att känna det här att man är buren. Och låt mig säga att det är väldigt viktigt också inför varje predikan att ha förbön faktiskt. Och inte bara inför predikningar utan överhuvudtaget ha detta. Men det var så att jag kan säga att det har funkat så. Och det är återigen då, Hova, det tänkte jag på när jag förberedde mig faktiskt, att många gånger funkar min tjänst så i Hova. Jag jobbar ju med lite av varje där och många gånger var det så att jag fick till mig någonting och sen gick det inte länge så fick jag chansen att predika, eller att jag blev tillfrågad att predika. Och det var inte alltid så att jag predikade där hur mycket som helst, utan det blev då och då. Men oftast när jag fick en bild eller att Gud talade till mig på något sätt, då gick det inte länge sen så blev det att jag fick ett tillfälle. Och jag kan säga så har det väl kanske varit lite nu också. För jag fick en bild under våren här som var väldigt fantastisk. Och jag tänkte att ja, men det måste nog vara den jag ska tala om idag. Men jag har tre saker jag tänkte jag skulle beröra idag. Och när man tänker på det här då, förberedelser och man får bilder, Gud talar till en, så skulle det ju alltid vara egentligen att Gud talar vare sig vi ska predika eller inte. För många står ju aldrig här uppe och säger något, men att det vi får till oss att vi också kan förmedla det vidare, det tror jag är jätteviktigt. Så det blir ett flöde i våra liv, att vi inte bara behåller saker för oss själva. Då blir det lätt, och det blir lätt att vara frimodig. Och jag tänkte, ändå kan man ju känna kamp, så är det ju. Och det kom över mig i kampen en dag i veckan så väldigt. Och jag tänkte, åh hjälp, fast man ändå visste. Men direkt så kom den här sången till mig som vi sjöng i sångerna på 70-80-talet. Djup stilla frid heter den. Då kom en strof där. När oron omkring mig vill tränga sig på. I min själ har jag friden då. Precis som du säger, Ann-Sofie, med sångerna du, sången du kände. Den där sjunger jag hemma ibland. Jag får vara hos dig, jag får be till dig. Och den här sången, jag nu lämnar allt, den kom till mig i veckan, en strof där på engelska. Tänkte jag först, den kanske jag ska sjunga på söndag, men sen försvann den ur huvudet på mig. Och nu kom det tillbaka. Och det är för att den helige ande samverkar hela tiden. Det är väldigt underbart att tänka på det. Och jag tänkte när oron la sig för mig, jag tänkte, men kära någon, hur är det för alla ofrälsta som inte har den helige ande? Jag tänkte, det är ju så underbart när man har det här i sitt liv. Att han talar, han berättar lösningar på problem. Men de som inte har det. Och jag tror det är väldigt viktigt att vara i förbön för andra människor. Att de liksom, för då lägger vi ju på något sätt den helige ande på deras liv. Fast de är omedvetna om detta. Och jag tänkte då när jag fick det här. Jag blev liksom så salig på något sätt när jag kände det här. Att friden kom och ledningen. Så tänkte jag på vad som står i en andaktsbok jag har. Jag har läst den flera gånger när jag jobbar i Hova faktiskt. Alla dagar nära Maxlokado och jag håller fast vid den fortfarande. Och det är en sak han säger som är väldigt, väldigt stark. Apropå detta med Guds ledning och att han alltid är med oss. Och att vi lever i en relation med den helige ande. Han säger så här att vi är tillsammans med honom. Vi är ju Guds medhjälpare. Det är verkligen underbart att sluta arbeta för Gud och börja arbeta med Gud. I många år såg jag Gud som en bra chef medan jag var en lojal försäljare. Han hade sitt kontor och jag hade mitt område att bearbeta. Jag kunde ta kontakt med honom när jag ville. Han var aldrig längre bort än en telefon eller en fax. Han uppmuntrade mig, fanns bakom mig och gav mig stöd. Men han följde inte med mig. Åtminstone trodde jag inte det. Men så läste jag andra Korinthierbrevet 6. Vi är Guds medhjälpare. Medhjälpare, medarbetare. Gud och jag arbetar ihop. Tänk dig vilket paradigmskifte detta innebär. Istället för att rapportera för Gud arbetar vi med Gud. Istället för att kolla med honom och sen ge oss iväg. Så kollar vi med honom och går tillsammans med honom. Vi är alltid hos Gud. Det finns inte ett ögonblick som inte är helgat av hans närvaro. Och det här, fast man har levt länge med tron och ordet, Det här tar kanske hela livet ibland. Att liksom tänka så här. Att kasta alla bördor på Herren. Att gå vidare och tänka. Ja, men han är ju med mig på sjukhuset. På kontrollen. Provet. Vad det än är. Stå här. Han är ju alltid med. Vilken situation vi än går igenom. Men ibland kanske det blir så. Vi ber. Vi läser ordet. Sen springer vi iväg. Och ibland kanske vi springer utan att ha frågat Herren om hjälp. Men jag tror att när man tänker så här att han är ju med mig hela tiden. Jag är ju aldrig någonsin ensam. Då blir det så stort det här att leva i det här flödet hela tiden. Det är tre bilder då som jag tänkte ta idag. Och det är trädet, det är gräset och så är det drejskivan. Och jag ska inte stanna så länge på varje punkt här. Men det är så här att under våren, vårvintern, så har jag ju flyttat in ordentligt kan man väl säga, mer eller mindre, i ett hus i Storhult. Jag har ju stått och väntat på detta i 2 års tid kan man säga. Gud gav mig detta, men sen blev det så att det fördröjde. Det var inte klart huset, det har sprungit hantverkare länge och så vidare. Det är inte riktigt klart än faktiskt. Men där utanför köksfönstret, det är ju en väldigt fin idyll. Och det är en väldigt vacker omgivning där och utanför köksfönstret finns det en hage, beteshage. Och där står det 2 par träd. Och under tidig vår här så, det är ju så med stora fina björkar, de slår ju ut ganska fort. Och det gjorde de här 2 björkarna och de var väldigt vackra för de stod väldigt vackert ihop. Som om de vore gifta med varann och de lutade mot olika håll. Men det var väldigt vackert att se de här träden när de slog ut. Och vackra stammar. Och jag tänkte att man blir så fascinerad när våren kommer, ni vet. Nu tänker vi inte så mycket på björkarna kanske. Men då blir man så glad när man ser att oj, nu är våren här. Men så stod det en bit ifrån, står det 2 andra stora träd. Och jag tänkte ju att det var björk med. För jag tyckte ju att de ser ju ganska lika ut. Men stammarna var inte riktigt lika fina på dem. Och så sa jag till Josef en gång, men kära någon, har du sett så jag... De verkar ju döda de där träderna. Och genast såg jag framför mig då att först tänkte jag att det är ju synd att de är döda. Men så tänkte jag, det blir mycket ved på de där träden. Ja, men då så tänkte jag. Men så tänkte jag att nej, strunt i det. Det var ju bara synd tänkte jag att de är döda. För det var så vackert med 2 par träder ute i hagen. Och ja, men Josef då, han brukar se saker i naturen. Och han hade tänkt på det att de inte levde. Så gick det någon vecka eller något och så blev jag så snopen för helt plötsligt så var de ljusbruna de där. Och jag tänkte, vad i all sina dagar finns det liv i dem? Och jag tänkte ju att det var björk fortfarande. Så att jag tänkte, jag blev förvirrad faktiskt. Och så gick det ett litet tag och så pang, så slog de ut. Och då har jag insett nu att det är aspar som står där. De har ju en helt annan stam. Men jag kan säga att det kvittar mig med veden. Jag är väldigt glad att de står där. Och att de, och de, är mycket, de är en bit högre än björkar. Men det är båda de här trädparen är väldigt höga och vackra att se på. Och de här asparna, de är också som gifta med varandra. Det är liksom ett par som står där och så är det ett par björkar där. Och så finns det faktiskt en liten bäck. Nu kanske inte finns någon vatten i den. Jag har inte varit ute i den sedan gräset växte upp där. Men när jag såg de här träden så talade det blev som levande bild för mig detta med stammarna. Att man ser på ytan, man ser vackra stammar på björkarna och så såg jag de där 2. Det var inte så vackra stammar tyckte jag på dem. Jag tänkte typiskt att de skulle vara döda nu då. Men så fanns det ett liv där i trädet. Och jag såg ju bara på det yttre. Och det är så här att det yttre kan lura oss väldigt många gånger. Vi kan tycka att det verkar bra, det verkar perfekt. Och när vi tittar på vår verksamhet, vi kanske tycker, ja men vi är nöjda, det verkar bra. Hon verkar bra och han sjunger bra och hon talar bra. Och allting, vi tycker att, ja men det är bra. Men det är det ytliga vi tittar på. Men det som är det viktiga, det är ju vad har jag för liv på insidan. För förr eller senare kommer det livet fram. Och det kom fram i träderna, det fanns liv på insidan. Och detta gjorde mig väldigt glad att tänk, till slut kom ju löven fram. Till slut kom grönskan fram. Det är inte alltid man kanske ser att en människa grönskar. Men det inre livet finns där. Det finns ett djupt liv. Och faktiskt, jag tillåter mig att citera honom. Det var Ulf Ekman som sa, han bodde i Israel under några år. Och där och då talade Gud och varnade Ulf för att han gick till Getsemane och såg de här gamla, minst 2000 år är ju träden där, olivträden. Och de såg så gamla och döda ut. Men då talade Gud till Ulf Ekman och sa att du har ingen rätt att döma trädena. För att där inne så fanns oljan i träden. Och det var en bild till honom att inte döma kyrkor faktiskt. Att inte säga att den kyrkan är död. För det kunde han säga. Och det kanske vi kan räcka ur oss också ibland. Att det är inget med henne och det är inget med honom. Eller den kyrkan eller det samfundet eller den rörelsen. Det vet inte vi. För vi har ju inte Guds perspektiv på människors liv. Eller på andra kyrkor och rörelser som kommer. Vem som har livet. Men livet, det kan inte bara stanna insidan i stammen. Till slut börjar ju trädet grönska. Förr eller senare. Björken kommer lite tidigare än aspen. Men den kommer, var så säker. Och Jesus, han säger ju att han är vinträdet. Det står ju det i Nya Testamentet. Men så säger Jeremia att vi är ett träd. Och vi ska läsa det. Jeremia 17, 7, 8. Jeremia 17, 7, 8. Ha gärna en lapp där igen sen, för sen tänkte jag läsa igen i det. I 18 tänkte jag läsa sen. Jeremia 7:8 säger 17:7-8. Men välsignade den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Dess löv alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer och det upphör aldrig att bära frukt, står det här. Bäcken, vattnet. Och jag sjunger att genom allt, vad man än går igenom så håller det ändå att tro. Men att vara vid vattnet, vattnet, flödet genom Jesus, genom den heliga ande. Hur viktigt det är att tänka på det här, att fortsätta leva nära källan. Sen har vi då gräset. Tänkte jag ska gå till Nya Testamentet. Det var så att när det gällde gräset så fick jag ingen bild, utan det var en bonde som gav mig det här. Och jag tänkte, oj, vi diskuterade nämligen gräsmattan hemma. Och bonden i Storhult, jag säger inte namnet på honom nu då. Men han äger grävmaskiner och han skulle hjälpa mig då med vissa saker och så vidare. Och ska fortsätta göra det. Men då diskuterade vi gräsmattan och jag sa, det kom upp en del ogräs och så vidare. Och han hade ju matjord han kunde lägga på sig och så vidare. Men så säger han en sak till mig. Och det var väldigt intressant. För då sa han till mig att det är lika bra att låta gräset och ogräset växa upp tillsammans, sa han. För att då sköter det sig självt. Då kommer ju gräset att växa. Det växer in till varann och gräset kommer ta överhanden. Bara man klipper det och fortsätter. Och det är ju detta som är ekologiskt, sa han till mig. Att man låter detta... Det sköter om sig själv på det sättet. Jaha, tänkte jag. Är det det? Men jag säger inte emot någon bonde. Det vågar jag inte göra. Men så tänkte jag på det här. Ja, tänkte jag. Så kanske det är gräset och ogräset ihop, ja. Men så tänkte jag ändå att jag måste läsa det här om gräset i Bibeln igen. För det var länge sedan jag läste det här. Och det har varit favoritversa förut för mig. Så jag gjorde det inför den här predikan. Och det är då i Matteus 13. Så står det om detta. Matteus 13, 2-8. Vi börjar där. Och han talade till och med många liknelser. Han sa, en såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägkanten, eller vid vägen, och fåglarna kom åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt, 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör du som har öron. Och sen då så är det ju en förklaring till liknelsen. 18-23. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid. Och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet. Men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår. Och som bär frukt 100-falt och 60-falt och 30-falt. Och sen står det då om gräset. Och då står det att i vers 25. Men då folket sov kom han soven och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu sådden sköt upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa, herre sådde du inte god säd i din åker. Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade, en ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom, vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen, samla först ihop ogräset och bind dig i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla i min loge. Det var alltså Matteus 13 jag läste ifrån nu. Och då tänkte jag när jag läser detta om ogräset, nej men hjälpas, nu kom ju detta i Bibeln. Det som bonden sa hemma. Här har vi det ekologiska, att låta gräset och ogräset växa upp tillsammans. Så jag tänkte, det här stod han och sa, vad skönt att jag inte sa emot honom. Han var ju biblisk när han sa det här. Att det fungerar så i naturen. Och gräset är ju i sig inte något ogräs. Men står gräs i en rabatt, då kanske man inte vill ha det där. Men ogräset är ju allting som är i gräsmattan som vi inte vill ha där. Och det här tänkte jag stanna för lite, för att hemma då när man inte sådde i det där, då kommer det ju tistlar. Och nu har jag ryckt upp en massa tistlar i veckan för att Rebecka, hon har kommit in i den här perioden då hon hoppar och studsar och far hela tiden och hon ska jula överallt. Hon jular inne, hon jular ute och liksom gör volter. Och då gör hon det på gräsmattan och det skulle vara så hemskt om hon gjorde sig illa, om hon stack sig på en tistel där. Så att jag har fått rensa en massa tistlar. Och det slår mig då när man gör det, vare sig de är höga eller att den bara har vuxit upp lite grann, att de är ju på väldigt, väldigt torr jord, tistlarna. Det är väldigt torrt. Och är de höga så är det ju faktiskt bara att ta ett litet ryck för det mesta. Inte jämnt kanske, men bara rycka till så kommer tisten upp. Och med spade så kommer ju också tisten upp väldigt, väldigt lätt. Det är liksom så grunt. Och vi läste ju här om tistlarna och jag tar inte de andra sakerna, men jag tänkte på tistlarna. När de kommer in, jag såg också framför mig, för jag råkade sticka mig på någon där då. Jag hade handske på mig och det gjorde så ont bara det där lilla, lilla sticket man fick. Jag fick inte in någon tror jag, men bara att bli stucken av tisten gör ju väldigt ont. Och jag såg liksom framför mig, åh, det får inte ske att Rebecka skadar sig. Att hon tar, som man gör när man jular, man sätter ju ner händerna väldigt hårt. Och skulle hon då pang sätta på tistlar skulle göra fruktansvärt ont. Och det skriket skulle man ju knappt stå ut med. Ännu mer känna att hjälpa, för rensar jag inte tistlarna nu då? Här står det att tistlarna, det är direkt översatt med att det är världsliga bekymmer. Det är bedräglig rikedom. Och detta kväver ordet. Och du Ann-Sofie, du sa detta att det är ju Jesus vi lever med. Och det finns så mycket som kan kväva och jag tänkte precis prata om det en liten stund. Att det kan vara Facebook, det kan vara TVn, men det kan vara mycket annat i våra liv också som tar uppmärksamhet. Det kan vara någon hobby eller intresse vi har och det där betyder så mycket för oss så att det kväver ordet. Och när det växer upp tistlar, det blir så levande för mig allt detta. Jag var tvungen att ta tag i det här i veckan med tistlarna. Och det var så underbart för att då talade Gud så väldigt klart och tydligt för mig om tistlarna. Hur viktigt detta var. Och jag kände att det var viktigt att få fram det idag. Att när det är torrt i jorden, då kommer tistlar. Det kan komma tistlar där grävskoparna har grävt upp hemma nu. Ja, helt plötsligt. Jaha, det fanns tistlar där. Inget annat, men nog kom det tistlar där. Och tistlarna kommer på torr jord. Och är det så att vi inte har ordet i våra liv, det blir torrt. Och när det blir torrt, när vi inte bryr oss om bibelläsning, när vi inte tar tid med bön, då blir det torrt och då kommer någonting annat upp. Det är inte så att vi bara lever tomt då i ett vakuum, utan då kommer det någonting annat i våra liv. Och många gånger så kommer det här som pockar på. Det behöver inte vara en massa onda grejer i sig. Facebook behöver inte vara ont. Det behöver inte vara ont att titta på TV. Vi är ju herre över detta, hoppas jag. Men vi blir inte herre över det när vi inte lever nära ordet. Utan då tar detta över. Då blir detta viktigare än stunderna med Herren. Och det är ju precis den här taktiken djävulen har. Att det ska bli torrt. Förblir det där, då vet han att då kommer gnället in. Och så dras vi mer och mer från Jesus Kristus. Och det var ju detta som skedde i öknen också. När israeliterna gick från Egypten. Det var ju väldigt torrt. Det var ju torrt klimat. Men de hade liksom inte den här djupa förtröstan på Herren. Därför blev det väldigt, väldigt mycket gnäll. Men det här tror jag i våran tid också som vi lever i nu. Det är väldigt viktigt att förstå att vi som har ordet, vi som inte har den förföljelsen. Vi kommer komma in i andra tider. Det blir mer och mer hot mot kristna, det vet vi ju. Men vi har fortfarande möjlighet att läsa ordet fritt. Och jag fick ifrån Svenska Bibelsällskapet här i förra veckan. Då var det om hur man i Kina kan trycka upp biblar så väldigt, väldigt enkelt och smidigt. Det kostar inte alls mycket. Och så var det bild på en 92-årig kinesiska. Hon höll i sin första bibel. Och den synen, den lever jag med. För det var så fantastiskt att se. Tänk att vara 92 år, få sin första bibel. Hur många kommer hon kunna vittna för som kan hålla upp Guds ord? Det kanske är massor hon kommer vinna. Men i Kina, alltså det är ju enormt tryck på biblar. De behöver massor med biblar och det är massor som blir frälsta varje år. Och man tänker då, vi som har ordet. Men vi har så mycket annat, vi har så mycket tistlar som vi kvävar detta. Och då är det väldigt svårt att vara tacksam för detta. Tänk att jag kan få läsa Guds ord. Jag har ju, jag vet inte hur många biblar jag äger. Det är ett antal, jag äger ett antal barnbiblar också och så vidare. Och så finns det människor som inte har några biblar. Och det är fantastiskt att kunna offra till detta också. Att tänka på detta, att mina pengar, de är inte till för att jag ska leva för mig själv. De är ju till för att så ut ordet. Och gärna då också stötta bibelspridningen. Sen har vi då drejskivan, jag ska bara kort nämna detta. Det fick jag under våren. Jag tänkte till på drejskivan och det är Jeremia 18. Vi läser Jeremia 17. Det hör ihop med det andra så jag kände jag ville gärna ta det. Jeremia 18, 1-6 säger så här. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa, stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig. Han sa, skulle jag inte kunna göra med er ni av Israels hus så som denna krukmakare gör, säger Herren. Se som leran är i krukmakarens hand, så är ni Israels hus i min hand. Och detta har jag ju hört ett antal gånger. Olika predikanter och så vidare har ju talat om detta med leret och krukan. Men för mig blev det så tydligt att vara kvar på drejskivan. För att krukan, det som blir av våra liv, vi är ju leret, det är ju helt klart. Och vi kan misslyckas. Men det var ju inte så att krukmakaren, han tog ju inte och kastade iväg detta att du duger inte åt mig. Utan han börjar ju om igen. Och det kan ju vara så då att vill man bli formad, då blir man ju formad. Men vill jag inte bli formad utan hoppar av drejskivan, då blir det ju ingenting med att krukmakaren kan göra något med mitt liv. Utan då blir det ju någonting annat. Och kan man se sitt liv så att jag är på drejskivan, jag misslyckas ibland, det blir inte riktigt som det är tänkt. Men jag är ändå i hans händer. Och kan, som jag läste Max Lucado sa här, vi är ju ett team faktiskt. Vi är ju två. Han är ju med mig. Vare sig jag är i en pressad arbetssituation eller vad det är för situation, så är jag på drejskivan ihop med honom. Och den bilden var så underbar. För mig talar den väldigt starkt. Jag har hört mycket om detta med att vara misslyckad och så vidare. Men just detta att vara på drejskivan, det är ju ett val jag gör. Ska jag vara kvar där eller ska jag hitta på egna saker? Det var de bilder jag fick till mig. Och jag tror att det här med ordet och våra handlingar, det spelar också väldigt, väldigt stor roll. Och nu har jag ju hunnit jobba som lärare i kära någon 2,5 år snart. Och det är en bild som har följt mig där som jag läste i en bok för många år sedan när jag jobbade som försäljare. Så var det en bok som hade gett ut på Dagenhusets förlag. Den heter Kraftkällan, Charles Stanley. Och Charles, han har haft en väldigt brokig och hemsk uppväxt, måste jag säga. Och jag går inte in på den nu. Men han berättar lite grann där om sitt liv, eller väldigt utförligt om sitt liv. Han hade en kristen mor i alla fall, men det misslyckades med hennes äktenskap där. Hon blev änka och sen gifte hon om sig, och det blev lite tragiskt där för honom. Och han hade i all tragedi, i allt han upplevde av övergrepp och alltihopa, så var det ju orden. Att liksom känna det här att jag är misslyckad, jag duger inte. Hela tiden får höra en massa negativa kommentarer. Men då är det en sak han säger där, och jag vill gärna läsa detta. Jag minns bara två människor förutom min mor som visade några tecken på att de gillar mig under min uppväxttid. Den ena var en lärarinna som hette Mrs. Farrell. Hon var lång och mörkhårig. En eftermiddag när jag var på väg ut ur hennes sal hörde jag henne säga till en annan lärare: jag tycker om Charles. Det var allt jag minns att hon sa. Säkert hade hon diskuterat mig och mina brister, men jag råkade komma förbi just som läraren fällde en enda positiv kommentar om mig. Den ekar fortfarande i öronen på mig. Dessa fyra enkla ord, jag tycker om Charles, betyder mycket för mig. Den andra som visade att han gillade mig var en söndagsskollärare som jag hade som barn när jag gick i pingstkyrkan. Han hette Craig Stowe. Också sedan jag som tonåring gått med i baptistkyrkan och Craig Stowe inte längre var min söndagsskollärare, brukar han hejda mig på gatan och köpa en tidning av mig. Jag minns fortfarande hur han stannade bilen, och medan han betalade tidningen sa: Charles, jag vill bara att du ska veta att jag har tänkt på dig och jag ber ofta för dig. Det tog mig inte lång tid att lista ut att Craig Stowe inte behövde köpa någon tidning av mig. Han prenumererade redan på den. Ändå brydde han sig så mycket om mig att han stannade till på hemvägen och gav mig ett ord av uppmuntran. Dessutom gav han mig alltid mer än tidningen kostade och sa att jag kunde behålla växeln. Han var den enda man som under min uppväxttid gav mig intrycket att han älskade mig, brydde sig om mig och tänkte på mig. De där båda rösterna är två ljuspunkter i en ödemark av nedsättande kommentarer som jag ofta hörde och som alltid träffar rakt i hjärtat. De skapar dålig självkänsla och en känsla av otillräcklighet. Den värsta sortens slaveri och ett verkligt tungt känslobagage. Slut på citat där. Och jag tänkte, när jag jobbat som lärare, har tänkt på Charles. Jag tycker om Charles. Den meningen har kommit för mig faktiskt. Och jag har tänkt på många elever. De kan vara röriga, de kan vara bråkiga och stökiga. Ni vet hur det kan vara idag. En del behöver elevassistenter precis varenda minut för att kunna klara sin skolgång. Och så vidare. Men många har inte fått uppleva en kram. Det är så tydligt när man liksom försöker visa kärlek att en del backar. Det är väldigt svårt. Man har liksom inte fått med sig detta. Och en enda kommentar kan betyda så mycket. Det är så i den goda jorden. Och vi kanske tänker att den goda jorden är så väldigt komplicerad ibland. Det blir så mycket krav på att jag ska prestera i massa. Och nu ska jag läsa Bibeln också för mycket. Och det har jag inte tid med och så vidare. Men många gånger kan det vara de här små handlingarna. Och när vi kommer till himlen får vi veta hur mycket av de här fina kommentarerna vi hade till människor. Vi köpte kaffe till någon. Vi kanske gav pengar tillbaka. Vi prenumererade på en tidning. Men vi köpte den ändå. Och så vidare. Vad kan ha betydelse när vi kommer hem till himlen? Vilka på pluspoäng, höll jag på att säga, samlar vi inför tronen? Det är ju där vi ska få avlägga räkenskap. Men det är ju där vi ska få lön. Och det är väldigt underbart att tänka på det. Att vi kan betyda väldigt mycket. Och det behöver inte vara så märkvärdigt. Det behöver inte vara det. Det kan ju vara bara att man säger till någon: jag ber för dig och jag önskar dig Guds välsignelse. Men ibland är det svårt att säga det. Och då kan det vara väldigt enkelt att man mejlar till någon eller smsar till någon. Och använder detta redskap då i så fall på det sättet. Och det har jag gjort flera gånger. Gjort det till några arbetskamrater och Gud välsigne dig. Och det man märker ju då, när man gör det, då märker man ju om det faller i god jord eller inte, om det tas emot eller inte. Men jag behöver ju inte bry mig om det. Jag har ju i alla fall gjort mitt. För en annan gång kan detta verka på deras liv. Så att de tänker till på detta. Men det har fallit i god jord, och det är jag väldigt glad för. Och sen var det så att under våren här så köpte jag en litet häfte. Och det fanns ju för många år sedan. Och nu är det upptryckt jättefina nya. Man kan ord på vägen. Det är enkla små häften med Saltaren och Ordspråksboken för varje dag i 31 dagar. olika utsidor. Och då tänkte jag att jag skulle ge det till en kollega. Och då råkade det vara så fantastiskt. Och när hon skulle få den här av mig då, då var det en annan lärare i vårt klassrum. Och då blev hon lite nyfiken, så jag tänkte jag kan inte bara strunta i och ge henne då. Utan jag gav den här unga läraren. Och hon tog emot det. Det var så roligt att hon gjorde det. Och hon är ju då tillsammans med en bonde, så det kanske... Han kan gå hem och läsa det här. Hon kan visa honom. Och det vet vi inte vad det får för betydelse när man ger bort ett litet häfte bara. Och sen var det ytterligare en lärare. Och hon blir jätteglad för att få den här. Jätteglad. Och hon har gått igenom en del svåra saker. Och jag har förstått att hon är väldigt nära Herren. Hennes process har gjort att hon kommit nära honom. Men inte förstått kanske riktigt. Jag kan inte säga om hon är frälst eller inte. Och så kröp det fram här i slutet av terminerna. Hennes ingifta släkt, hon tillhörde ju en pingkyrka. Och så det fanns ju bön bakåt i tiden. Så jag tänkte, det var underbart när jag forskade lite i det. Att hon har ju haft starka förebedjare. Det var ju härligt att få veta. Och sen var det ytterligare en lärare i rummet. Men hon tog inte emot, hon har en annan livsåskådning. Och jag respekterar det. Men det är en sån enkel grej alltså. Det var så roligt att det gick så lätt. Och ibland gör det faktiskt det. Det går väldigt, väldigt lätt ibland. Och jag tror det beror också på hur vi lägger upp det. Men har vi bett Herre någon ledning och bett för människor, då blir det mycket enklare att vittna för dem och vi ber för dem. Och jag tror det är jätteviktigt att kunna göra det på olika sätt. Och sen gav jag faktiskt också en annan betydelsefull person på jobbet. Fick också den här. Och det togs emot. Jag tänkte, vad roligt att det faktiskt gör det. Det är inga tunga grejer och vi vet ju inte om de läser dem. Men gör de det? För bara läsa ett enda bibelord kan ha så stor betydelse för en annan människa. Så jag vill önska Guds välsignelse och att vi inte slösar bort tiden på fel saker. För att och använder våra medel på fel sätt. Våra pengar på fel sätt. Det finns så mycket som behöver bli gjort innan Jesus kommer tillbaka. Och vi ser ju hur det drar ihop sig. Vi vet att tiden är kort, vi vet att det sker mycket. Men det är ändå så att Gud har allt under kontroll. Och under våren här så kom det tydligt till mig att Gud har allt under kontroll. Och jag har ju läst David Wilkersons böcker mycket. Särskilt när jag växte upp, när de kom. Men i perioder gått tillbaka till dem. Och det stämmer ju, de synerna han fick det på 70-talet. De stämmer ju, det är ju förunderligt vad han fick se. Och han hade då, jag fick fram synen för ett tag sedan här hemma. Och den kom ut 78, sen kom ut i nytryck, pocket. Och han hade lite sån här vånda över alltihopa. Han går igenom här världsläget och allt det här vi alla kan oroa oss för. Men då hörde han Herren tala och så sa han fem ord. Och det var: Gud har allt under kontroll. Han har det. Och vi får liksom... lägga ner all den här oron. För det kan också bli en tister i våra liv. Att vi oroar oss mycket. Men hur ska det bli nu då? Och så vet man att ja, men vi vet ju att vi har en Gud som har allt under kontroll. Vi tackar dig Jesus. För att du är nära oss Herre. Varje dag och varje stund. Vi tackar dig Jesus för att du är ordet Jesus. Och en dag ska vi komma hem till dig och se dig som är ordet Herre. Vi tackar dig Jesus för att du också kommer snart. Vi tackar dig också för att du... gör under över hela vår jord Jesus. Mycket mer än vad vi kan greppa och förstå. Vi tackar dig också för att du går med oss varje stund. Vi är inte bara medarbetare. Vi är inte anställda av dig Herre. Vi är inga slavar under dig. Utan du är kärleken och du betraktar oss som nära vänner Jesus. Jag tackar dig för att vi får samarbeta med dig. Och inte bara med dig. Utan vi är hela tiden ett team Jesus. Du är hos oss och vi får vara nära omslutna med dig Jesus varje stund. Hjälp oss inte... slappna av, inte tappa taget Jesus, utan bara förstå att vad vi än går igenom så är du med oss Jesus. Jag tackar dig för att du talar till oss genom ditt ord. Jag tackar att du hjälper oss också att lämna allt som vi sjunger Herre. Vad vi än går igenom så hjälper oss att lämna saker. Att vi ska kunna förstå att du har en väg som är mycket större än vi kan tänka och räkna ut Jesus. Jag tackar dig för att du talar Jesus genom träden Herre. Vi är träd Jesus. Och jag tackar dig att du ska hjälpa oss att leva vid vattenbäckar Jesus. Att även om det kommer torra år så är du ändå med oss Jesus. Att du kan trösta oss och lyfta upp oss igen. Jag tackar dig också Jesus för att du har oss på din drejskiva, Jesus. Vi är dina barn och du sviker oss inte, och vi tackar dig för att vi får formas hela livet av dig, Jesus. Tack också, Herre, för att du hjälper oss, Herre, att vara ett gräs till din fröjd, Jesus. Att det inte finns något ogräs i vår gräsmatta, Jesus, utan att du hjälper oss att det inte kommer in något som kan kväva ordet, Jesus. Jag tackar dig i Jesu namn. Amen.